och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd där vi pratar om vad vi behöver veta, kunna och lära i framtidens arbetsliv. Jag heter Ann-Therese Enarsson som leder podden och jag jobbar på Futurion. Och idag har jag med mig Alexander Lövgren. Hej och välkommen Alexander.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, verkligen kul att du kom hit i snöstormen får jag säga.
Ja.
Du är rätt prioriterat.
Ja, tycker jag också.
Vem är du?
Jag är numera konsult på bolaget Influence som sitter här i Stockholm. Och vi är ett konsultbolag som sysslar med kollektiv intelligens. Och anledningen till att jag har jobbat på Influence är att jag har en bakgrund själv som forskare då, inom meningsskapande organisationer och hur man ska göra samarbete skalbart när man håller på med svåra och komplexa uppgifter och teknikimplementationer och projekt och sånt. Och sen har jag jobbat med det sen KTH-tiden i linjeroller ute i industrin och sådär. Och sen så sedan 9 år tillbaka så blev jag väldigt intresserad av det här. Hur gör man kollektiv intelligens skalbart och får samarbete att funka i företag och myndigheter och så.
Så man skulle kunna säga att du är doktor samarbete?
Ja, det är, så kan man säga, exakt. Ett kortare svar på vad jag kunde leverera uppenbarligen.
Fick lite inspiration här.
Ja, precis.
Nej, men jag tänkte, just det här begreppet kollektiv intelligens har ju blivit extremt hypat skulle jag vilja säga de senaste åren. Alla pratar om det. Men skulle du kunna hjälpa oss och lyssnarna, hur skulle du definiera det?
Ja, och det är ju, egentligen tycker jag att det är ganska enkelt. För det handlar ju om att på ett koordinerat sätt kunna fatta rätt beslut och sen kunna omsätta det till koordinerade handlingar. Så det är beslut och handling i någon form av växelverkan. Och det där är ju lätt om det är bara ett fåtal personer, men så fort vi ska göra det skalbart så blir det ju jättesvårt. Och då måste man veta vad det är det vi som människor behöver träna på för att vi ska lyckas. Och det som är det härliga då, det är att Filip Runsten då, som har forskat i det här på Handelshögskolan om det här, han är en av grundarna av Influence då, som jag jobbar på. Och vi utgår väldigt mycket från hans modell, den här kollektiv förmågamodellen, och det är det som vi kallar nu för då CI-modellen, Collective Intelligence Model, som är då 4 förmågor som man behöver alltid träna på.
Ja, vilka är det då?
Ja, det är spännande. Först och främst är det ju representation, det vill säga uppgiftsförståelse. Förstår vi uppgiften, har vi en gemensam just representation, en gemensam bild av det. Och också hur vi delar upp uppgiften mellan oss. Vad har vi för olika roller och så. Och sen så är det då reflektionsförmågan som är förmåga till reflektion och lärande och att vi tar oss tid för det. Tar en timeout eller strukturerade reflektioner och liksom säkerställa att vi inte bara gör saker utan vi återkopplar och funderar på vad är det vi kan justera och förbättra och förtydliga och sådär. Och sen det kanske viktigaste förmågan av dem alla, det är ju relationsförmåga. Det vill säga hur bygger vi ett öppet och tryggt klimat och hur lär vi känna varandra och hur säkerställer vi att vi kompletterar varandra. För vi kommer in med både olika personligheter, olika kompetenser och sådär. Och då gäller det att förstå hur ska vi just kunna komplettera varandra för att få ut så maximalt av oss som grupp som möjligt. Och sen den sista förmågan är då integrationsförmåga som är då helt enkelt våra samspelande beteenden. Hur vi blir självnavigerande som individer och liksom kan anpassa oss. Vad är det som krävs i den här situationen och i det här mötet och i det här projektet och sådär. Och ha den här just integrerande, samspelande förmågan då. Och det är väldigt mycket att ha den här radan påslagen. Så här, vad kan jag skjuta till mig här och vad är det som saknas och hur behöver jag agera för att det ska bli så just kollektivt intelligent som möjligt.
Just det. Du pratar om den kanske viktigaste av de här 4 färdigheterna då i den kollektiva intelligensen. Det här med relationsförmågan. När du beskriver relationsförmågan så associerar jag ganska snabbt till den här psykologiska tryggheten som krävs i grupp och team liksom, yes, för att kunna bli framgångsrika. Skulle du säga att det finns likheter och förutsättningar för varandra?
Verkligen.
I det?
Ja. En viktig del i just relationsförmågan är den psykologiska tryggheten. Att det finns ett öppet och just tryggt klimat och att vi vågar säga vad vi faktiskt tycker och vi vågar visa vilka vi är och sådär och även liksom säga ifrån när man tycker saker och ting är fel och så. Så att det där är jätteviktigt. Men sen skulle jag säga att den andra aspekten av relationsförmågan är ju också så här, vilka är vi som människor? Och hur säkerställer vi att vi kommer till vår rätt på våra egna villkor? Och då är det så att jag som då är Alexander, jag behöver ju visa vem jag är, vad jag kan och att andra förstår också hur andra ska komplettera mig. Så att det handlar ju om det där också, att vi måste också visa vilka vi är både kompetensmässigt och personlighetsmässigt.
Alltså när du beskriver både den kollektiva intelligensen och det här som du berättar för mig just nu, jag får återigen stark association till ett arbetsliv fullt av människor som har verkligen känselsprötna ut, alltså som har en enorm lyhördhet, ja, och ett inlyssnande och, liksom, och ständig liksom anpassning. Är det så?
Precis så. Och jag brukar faktiskt jämföra det där med en form av musikalitet.
Ja, att, det var bra.
Att det är som att spela ett band eller en orkester och sådär. Mm. Och att förstå då att det spelar ingen roll hur bra jag är på att spela mitt instrument och jag kan dra iväg ett solo och hålla på och sådär. Det spelar liksom ingen roll, för om jag inte spelar mitt instrument för det som blir bäst för låten som vi försöker framföra, då blir det ju kakafoni, eller det kanske blir helt...
Det funkar ju inte då.
Nej, det gör det verkligen inte. Nej. Och att tänka just den här bandmetaforen eller orkestermetaforen brukar oftast hjälpa till. Oftast så, ibland kan man prata om det här med lag och sportmetafor och så här, men det är oftast det här tävlingsmomentet blir väldigt konkurrerande. Mm. Så där. Mm. Jag brukar säga det att det är bättre med bandmetaforen och den här musikaliteten. Precis. För då handlar det om så här, det enda som är viktigt är att vi ska framföra det här stycket, den här låten, så bra som vi bara kan. Och då gäller det att förstå, vad är det för låt? Vad är det för stämning vi ska ha här? Hur ska de här instrumenten och vi som musiker samspela? Och hur ska vi framföra det här så att den här rätta feelingen finns där? Sådär. Mm. Och det är det det handlar om. Och det är då att öva upp sin musikalitet på samma sätt. Men det är kanske mer då i ett samarbetssammanhang och i en organisation och i projekt och sådär, så handlar det mycket mer om musikaliteten i form av samtalsbalans. Så här, hur över tid och vid varje enskilt tillfälle har vi en samtalsbalans där vi har radarn påslagen, känner av så här, okej, vem är det som pratar mest nu och vilka är det som pratar minst och vilka pratar alltid först och vilka pratar alltid sist, och hur säkerställer vi att vi modererar så att vi har ett uppmärksamt samtalsklimat och en balans mellan oss som gör att vi faktiskt får fram all kunskap och alla perspektiv och tillsammans kan producera ett så bra, man säger, resultat som möjligt.
Men när du säger att moderera samtalet, lyssna in och den här liksom stämma av den här samtalsbalansen, det ligger ju väldigt stort ansvar då hos teamledaren eller chefen, ledaren helt enkelt.
Så är det. Och jag ska säga att det är viktigt att en ledare sanktionerar det och visar att det här är viktigt och att det här är spelregler och så här måste vi jobba för att det ska funka. Men sen är det inte ledarens ansvar att säkerställa att samarbetet funkar eller att samtalet blir på det sättet. Utan det är faktiskt allas ansvar. Och det handlar ju då om just att träna upp en förmåga att vara kollektivt intelligenta tillsammans. Det handlar mycket om att vi tar ansvar tillsammans för att vi vill ha det så här. Och lite grann vi fostrar fram den rätta kulturen. Och vi liksom nudgar varandra i rätt riktning. Och är det någon som halkar av banan och blir tondöv eller vad det nu är. Då är det så här, vänta nu måste vi tillbaka igen här. Och det är så här vi behöver jobba och det är så här vi behöver samtala med varandra. Och så det är faktiskt ett kollektivt ansvar. Det är därför som det är viktigare att vara en samarbetare. Det är att hitta liksom vad är principerna för hur vi blir goda samarbetare eller smarta samarbetare tillsammans. Både som ledare och som medarbetare eller chefer och medarbetare.
Just det. Så moderatorskapet är delat i gruppen skulle du säga?
Ja, sen är det ju alltid så i möten så är det ju formellt någon som är mötesordförande och håller i mötet. Och den har väl extra viktigt ansvar. Men där kan man som mötesdeltagare faktiskt hjälpa mötesordföranden och så här, vänta nu här, nu har inte du sagt något på ett tag. Vill inte du säga något? Eller så här, vänta, innan vi bara dundrar på med våra åsikter där, kan vi bara ta en minut och stanna upp och vi reflekterar var och en och sen går vi laget runt. Så att man kan faktiskt som mötesdeltagare flika in saker som hjälper både mötesordföranden och hela gruppen att bli mer kollektivt intelligent. Och det handlar ju mycket om det här att såklart bygger det på att det finns en psykologisk trygghet, att man vågar göra det. Men sen är det också att man tar chansen att så här, nu känner jag att jag behöver det här och då kanske någon annan i gruppen också behöver få tänka till innan vi pratar och så. Så då genom att trigga det så hjälper jag inte bara mig själv utan jag hjälper andra också.
Ja, och det här är ju förstås inte helt enkelt alltid att få till, så du har ju liksom hällt ner mycket av din kunskap och erfarenhet som du inte minst då både studerat men också erfarit ute på de företag du har hjälpt ner i en bok, skulle jag säga.
Ja, precis, så är det.
Som kom för ett tag sedan som heter just Smart samarbete.
Ja, Det är skönt att den heter smart samarbete och inte osmart samarbete eller något.
Eller hur? Ja. Jag ska starta faktiskt en organisation en gång som heter IQ.
Ja.
Ja, så att jag I'm with you.
Ja, det är bra. Nej, men den boken, det var ju lite så här, jag behövde verkligen få skriva av mig den där. Och det var väl mitt under pandemin som det uppstod, den luckan. Så där. Och,
nu... Ja, då fanns mycket frustration. Exakt. Då. Så här, var det svårare att samarbeta? Och hur samarbetar vi nu?
Verkligen.
Så att den landade ju rakt ner i en tid där vi behövde den,
ja,
som bäst.
Och då satt jag även och var frustrerad hemma. Jag var ute i uppdrag och jobbade, men jobbade på distans och satt framför Teams hela dagarna och sådär. Och tänkte, men nu måste jag få skriva av mig det här. Så det blev... Vad blev det? Nästan 20 års erfarenhet. Både liksom, ja, men forskning och mer teoretiserande kring det här, men sen också väldigt mycket, nästan 15 år liksom av praktik, har praktiserat det här. Så det blev det den boken. Och den försöker väl destillera ner så där. Vad är de här enkla principerna, vanorna, de här skalbara sätten som gör att vi liksom kan få det här att flyta bättre då.
Jag upplever att du försöker ju också göra det enkelt för oss att bli smartare kollektivt.
Ja.
Så att du leker mycket med begrepp, och man ska liksom lätt komma ihåg och kunna ta med sig när man har glömt boken någonstans.
Ja.
Ska man ändå kunna bära med sig de här.
Precis så.
Mycket alliterationer. Jag har ju träffat nu min tvillingsjäl. Jag älskar också alliterationer, ja. Så jag tycker det är buskul att läsa om och läsa i. Så kan du berätta om några av sakerna som man kan ta med sig när man har läst det?
Ja, de där är lite roliga då. Men jag har ju den här BRUM som är en av mina favoriter. Och det är sådär att det är så svårt det här med beroenden som vi behöver ha koll på. Och ett sätt då att komma ihåg vilka beroenden behöver vi alltid ha koll på radarn när vi håller på och samarbetar. Ja, då är det så här: beslutande, rådgivande, utförande och mottagande. Mikrosystem eller samarbetsarenor eller vad vi nu vill kalla det för, grupper. Sådär. Och det är väl helt enkelt att vid varje given tidpunkt, i alla fall då och då, stanna upp och fundera på så här: okej, vi håller på med den här uppgiften i den här gruppen, i det här projektet. Men om vi tittar på omvärlden, vad är det för beroende vi har här? Och har vi säkerställt att vi har involverat de beroenden som vi behöver för att faktiskt lyckas? Och då man tittar då, men beslutande, så här, då är det ju vilka som fattar besluten och hur påverkar vi dem? Och rådgivande, omgivet av rätt experter och sakkunniga för att vi ska lyckas med det här. Och utförande, okej, det är massa, det är inte bara vi som ska göra saker. Är det tydligt för vad olika grupper som ska utveckla saker eller implementera eller vad det är, vad är det de ska göra, förstår de sina syften och sina uppgifter och sådär. Och sen M-et då, mottagande, är ju väldigt mycket liksom de som ska kunna ta emot våra resultat. Har vi förberett dem för det? Är liksom de med i matchen, och har vi med ett mottagande perspektiv från början sådär? Så att det inte blir sådär, oj hoppsan, några som ska kunna ta emot det här så småningom, oj, de är inte alls med på tåget så. Så att det är ju att ha ett lite proaktivt, kontinuerligt förhållningssätt kring det här med beroenden.
Mm.
Så det är en sån minnesregel. Och sen finns det ytterligare massa annat också som jag har med där. 4 F:en har varit populära.
Exakt. Ja. Ja, vilka är de då? Du kör dem på en gång.
Jag tycker
det är så här.
Ja, men det är ju det här. Kopplingen mellan förväntningar och förutsättningar är det absolut viktigaste.
Ja.
Det vill säga, ja, men har du rimliga förväntningar och relevanta förutsättningar? Det vill säga, vad är det vi vill och vad är det vi behöver för att vi ska lyckas med det som vi ska göra? Då är ju, ökar sannolikheten för att vi också kommer kunna klara av det. Och att vi själva tror på det. Och sen det tredje F:et är förverkligande. Det vill säga, vi gör saker och vi stannar upp och vi kan ställa oss frågan, vad gjorde vi bra och vad gjorde vi mindre bra?
Mm.
Och då kan vi trigga det fjärde F:et som är förbättringar. Det vill säga, vad är det vi behöver justera på då för att vi ska lyckas? Och då handlar det om att återknyta då tillbaka till förväntningar och förutsättningar. Att förmodligen behöver vi justera dem så att de blir bättre matchade, och att inför nästa cykel då i de här 4 F:en så blir förverkligandet ännu bättre, och vi kan göra ännu mer bättre justeringar kring förbättringar, och så håller vi på sådär.
Får jag slänga in en femte då?
Mm.
Flow. Alltså
flow.
Det blir liksom,
ja,
det. 1, 2, 3, 4 och sen blir det flow, och sen så kör du runt det där.
Exakt så. Mm. Och jag brukar säga så att egentligen flow uppstår ju redan med att så här, om vi har förväntningar och förutsättningar på plats, då är det så här, men då tror vi på det här. Det vill säga, vi har en utmaning och dess resurser, det hänger liksom ihop. Och då skapar vi förutsättningar för att flow ska kunna uppstå.
Mm. Och vem ska köpa den här boken då?
Ja, alltså alla som vill bli bättre på samarbete, ska jag säga. Jag menar, jag var till och med i TV4s morgonsoffa i somras och prata om just de här 4 F:en kopplat till hur man ska samarbeta bättre i familjen på semestern. Sådär.
Mm.
Det var lite oväntat sammanhang sådär. Men det går ju verkligen att prata om det på det privata planet också. Sådär. Ibland så är det att vi går omkring och antar att samarbetet bara ska funka. Så här, vi är människor och vi kan samarbeta och sådär. Men det är bättre att säkerställa att vi faktiskt kommer att samarbeta. Och då är det just det där, ja, men vad har du för förväntningar och vad har jag för förväntningar? Och vilka förutsättningar har vi för att lösa det här? Och sen så gör vi saker och så förbättrar vi och sådär. Så att det går verkligen att göra det nedskala till minsta möte och i ett privata sammanhang och sen använda samma principer och samma samarbetsvanor ur ett skalbart perspektiv, och det går att göra skalbart hur stort som helst egentligen.
Ja, men hur gör man mer konkret om man skulle börja vilja starta dag ett? Vad gör jag då?
Ja, men det tror jag. Exempelvis om man tar de här 4F:en så kan det vara svårt ändå. Trots att det är 4F är lätt att komma ihåg så är det så här, men omsätta till handling kan ju vara klurigt. Och då finns det faktiskt digitala verktyg för att hjälpa till med det här. Mm. Och det finns faktiskt ett digitalt verktyg som heter CI Boost som bland annat har en träningsmodul i just de här 4F:en. Mm. Så där kan man då, och det går faktiskt att signa upp för det här verktyget gratis i 30 dagar. Mm. Och så kan man då just träna i en modul i 4F där man samlar teamet och pratar om förväntningar och förutsättningar och så. Så återsamlas man efter ett tag igen och pratar om vad har vi gjort i form av förverkligande och förbättring och så. Och i den här plattformen finns det en massa andra bra moduler för att jobba med psykologisk trygghet och målstyrning och mobilisering och ja, träna på de 4 förmågorna i kollektiv intelligens och så. Så det är en digital träningsplattform för smart samarbete.
Oh, jättebra tips ju. Mm. Toppen. Du berättade om att du skrev boken i slutet av pandemin här och att det fanns liksom en upprinnelse i frustration över liksom det nya sättet att samarbeta. Nu har vi landat i väldigt många arbetsplatser i alla fall, har landat i ett hybridarbete liksom där några dagar på jobbet och några dagar kanske på annat ställe. Hur tycker du att vi hanterar hybridarbetet och tycker du att samarbetet ställs ut för nya utmaningar eller kommer det bli lättare att samarbeta framöver?
Jag tror att det kan bli lättare och det kan bli också mer just komplext. Så det är en lite svårare fråga att svara på. Jag skrev en debattartikel om det där i Dagens Industri höstas om just det att vi jobbar ju nu i den mer hybridformen för det mesta. Både med det här med var vi väljer att jobba någonstans, hemma eller kontor eller var nu är någonstans. Men sen också här med hur vi också mer och mer delar upp oss i tidsdimensionen om man säger så. Det är inte alltid vi jobbar samtidigt. Och jag tror att det är ju en naturlig del av att vi har ju de digitala förutsättningarna för att jobba på ett annat sätt. Särskilt om det är kontorsarbete. Men om man jobbar på ett sjukhus eller en fabrik så är det svårt att jobba hemifrån ofta. Men om man jobbar liksom klassiskt kontorsarbete så är det ju en större flexibilitet. Och jag tror att om man använder den här hybridformen smart och hittar just formerna för vilka uppgifter det är som kräver att vi är tillsammans och vilka saker det är som gör att vi faktiskt kan jobba mer effektivt om vi är var och en för sig och så vidare. Mm. Då kan man också designa arbetssätten också mer utifrån olika kluster av människor, olika typer av uppgifter och också olika saker som vi vill skapa värde kring. Och då är det mer att låta just värdeskapandet och de saker vi vill uppnå styra mer hur vi jobbar. Snarare än att det bara är så här, nu ska vi vara på kontoret och med de här dagarna, den här perioden får vi vara hemma och så. För det är egentligen fel fråga. Jag tror att vi måste ha ett mer flexibelt förhållningssätt kring det. Och mer låta vad är det vi faktiskt ska uppnå styra. Och sen så kring det så är det ju att ha ett intelligent samtal kring vad är det som faktiskt krävs här. Och vad är det att vara ledare i det här projektet? Och vad är det att vara medarbetare här? Och vad är det att liksom, just tänka utifrån olika behov och våra olika roller vi har faktiskt?
Just det. Vi brukar prata om, som många andra förstås, då, om hur digitaliseringen, inte minst med AI nu som stormar in också, då, påverkar organiseringen av själva arbetet. Ja. Och vi brukar prata om att vi går då liksom från kontrollbaserat till tillitsbaserat ledarskap och att vi går liksom från pyramider till mer plattformsliknande arbete. Och då menar inte jag liksom det gigarbetandet utan mer liksom platta organisationer där jag hör att du berättar just det, att vi blir mer uppgiftsbaserade liksom, och sätter ihop självkörande team utifrån vad som behövs, vilket resultat man ska uppnå. Hur tror du att AI kommer att mer liksom, förändra våra organisationer? Ser du nog redan några liksom, tendenser till förändringar? På?
Jo, men jag tror det. Jag tror att just artificiell intelligens och det här med människa och maskinuppdelningen. Jag tror att det framförallt kommer att accelerera. Det är ju den här rörelsen som redan är påbörjad. Att Vi kan inte längre bara låta hur organisationen rent formellt ser ut.
De här hierarkierna
som rasar. Att det är liksom inte det som liksom styr, utan det är ju mera någon form av liksom resursbank. Det är liksom det vi faktiskt har. Och alla ska ha en chef och kunna rapportera till och en tillhörighet i organisationen och så. Men det är ju inte oftast där den hemvisten, det är ju inte där man skapar värdet, utan det är ju snarare i sen, okej, sen är det en massa olika uppgifter och saker som vi organiserar oss kring. Så att jag tror att grunden här med att gå från organisation till att organisera, liksom lite grann se verksamheten mer som ett verb snarare än som ett substantiv, det kommer vara väldigt viktigt framåt. Och jag tror att AI kommer att accelerera det ytterligare, för att då kommer det vara så att det kommer vara mycket mer samarbete människa-maskin, och där kommer vi dela upp oss utifrån våra respektive superförmågor, om man säger så. AI kommer vara den här transaktionella, digitala superkraften, och vi människor kommer vara den här relationella, sociala superkraften. Och hur vi ska få ihop det, det blir ju superspännande. Och då blir det plötsligt så här, okej, men hur gör vi det då? Hur gör vi människan och maskinen skalbar tillsammans? Och då inser man plötsligt att det här med att kunna organisera sig snarare än att jobba i strikta
stuprör liksom och så.
Det kommer bli helt avgörande för att det ska lyckas. För att det kommer vara så att om vi ska klara av riktigt komplexa utvecklingsprojekt eller omställningar, vad det nu är, då är vår förmåga att organisera oss smart, det kommer vara hela grejen.
Mm. Vi har organiserat oss i, förstås för att det har behövts liksom så i de här klassiska hierarkierna. Men nu rivs pyramiderna i rasande fart med anledning av digitalisering och som ställer helt nya krav på oss.
Ja, men jag tror det. Och jag tror att kanske till och med att vi kommer jobba på något sätt i två lager. Det kommer finnas ett formellt lager som är absolut sådär. Så här ser organisationen ut på pappret. Det är för att man ska ha koll på hur mycket resurser har vi inom ekonomi och HR och IT och vad det nu kan vara för någonting. Men sen är det ju, det andra lagret är just hur vi använder oss så smart som möjligt av det här. Och då är det så här, hur plockar vi kompetenser och förmågor och så och sätter samman kring ändamålsenliga...
Bästa teamen liksom.
Ja, exakt. Mm. Så att det kommer vara just det, att jobba både organisationen som maskin och organisationen som liksom hjärna samtidigt. Så där. Och jag tror att det är det som gör det också lite komplext, för vi är inte vana att tänka på det sättet.
Men med den utvecklingsbeskrivningen som du ger och som liksom mycket tyder på att digitaliseringen liksom skapar och kräver, då blir ju samarbete ännu mer viktigt, för då är det inte så att du träffar ett team och sen så skaver du på dem i några år.
Nej.
Och lär dig liksom olika styrkor och man gör olika tester och man jobbar ihop sig. Liksom. Utan här gäller det liksom att förmågan att kunna byta team ut efter liksom uppgift och problem du ska lösa.
Exakt.
Och då måste man ju bli liksom samarbetare.
Precis, men det är precis det. Det är den här att vara en samarbetare kommer vara jätteviktig. Och det gäller ju både chefer och medarbetare. Vi kan ha våra respektive roller och de är viktiga utifrån olika aspekter. Och även om man är generalist eller specialist, lika väl så. Men sen är det ju hur vi sen har gemensamma spelregler och ett gemensamt spelsystem för hur vi är samarbetare. Oavsett vilken formell roll vi har. Det kommer vara extra viktigt. För det handlar om lika villkor och att det blir förutsägbart och vi gör det så smart och ändamålsenligt och även så bra som möjligt för oss som människor. För det handlar om välmående också. Att vi känner att vi har en meningsfull arbetsplats där vi också är med och påverkar och hittar sätt att göra saker bättre både för mig som person men också göra det bättre för organisationen som helhet.
Så du tror att framtidens organisation har ännu där har man ännu större inflytande som medarbetare, tror du?
Ja, men jag tror det. Jag tror att det kommer krävas, för det kommer vara fler och fler frågor som vi inte har några tydliga svar på innan vi sätter igång. Och då kanske det är så att vi behöver sätta samman olika konstellationer och team som har uppgiften. Okej, så hur ska vi göra det här då? Och hur ska vi samarbeta och jobba i den här frågan? Och då gäller det att extrahera all kunskap som finns från det där teamet för att hitta bästa möjliga lösning. Så jag brukar säga det ibland att det här med bäst idé vinner, det tror jag är en väldigt gångbar väg. Och det innebär att det är ju inte alltid vi kan designa allting från början och ha planen klart för oss och kan definiera exakt vad är det vi ska göra. Utan kanske halva arbetet i just komplexa omställningar och utveckling och sådär det är ju att komma fram till vad är det vi egentligen ska göra, och då är det jätteviktigt att alla bidrar. Sådär. Mm. Men det är inte samma sak som att det är en demokratisk process, att allas röst är lika mycket värd och att liksom, mm. nu har jag sagt det här och nu måste vi minsann, det här, nu måste vi ju jobba enligt det här, eller att min röst blir som hörd, det är ju viktigt. Men det är inte samma sak som att allas vilja ska liksom igenom. För det beror ju på så här, vad är det som är bäst idé för det vi ska uppnå. Och då kan från oväntade håll bästa idéer kläckas så där. Men sen är det kanske att hur vi bygger vidare på olika saker och får det till någon helhet som blir riktigt bra. Det kommer vara jätteviktigt. Mm. Men det är ju inte, man ska ju inte tro att det är liksom en demokratisk process, utan det är ju snarare en samtyckesprocess, skulle jag säga. Man pratar om på engelska pratar om det här med consent. Mm. Och det tycker jag är ganska bra begrepp. För det handlar ju om att slänga upp allting som finns på bordet, allas perspektiv och tankar och kunskaper och sådär. Och sen välja ut de saker som är mest relevanta. Och sen hur vi bygger vidare på det och kanske kopplar ihop saker. Det blir viktigt. Men det är inte samma sak som konsensus. Så konsent och konsensus är väldigt olika. För konsensus handlar ju om att det blir på något sätt mellanmjölksvägen. Att just den här kompromisserna som inte är så ändamålsenliga, utan då är ju konsentvägen bättre.
Spännande att höra dina tankar om hur framtidens organisering kommer att se ut på våra arbetsplatser. Vad är det som inspirerar dig i vardagen när du liksom kliver in och jobbar med de här frågorna? Var hämtar du din inspiration? Vill du ge lyssnarna lite tips om var de kan hämta kraft och mod?
Ja, men jag tycker det här med meningsskapande tycker jag är väldigt spännande. Alltså hur uppstår mening mellan människor? Meningsfullhet kan ju uppstå på olika sätt. Men när vi framförallt ska göra någonting tillsammans och antingen så vill vi det tillsammans eller så är vi hoptussade och liksom intvingade att vi ska jobba tillsammans. Det kan ju finnas båda sorterna. Då är det här viktigt tycker jag. Jag tycker det är spännande med det här med meningsskapande utifrån vad är uppgiftens motiv? Så här, varför är det vi ska göra det här? Vad är det för något där som triggar oss och som gör att vi blir engagerade eller hittar någonting som vi går igång på? Och sen så är kopplingen då med människans motivation. Och det där med motivation är väldigt spännande, för vi kan ju motiveras oss av olika saker. Och det som inspirerar mig mycket, det är så här, hur hittar vi just att vi sätter uppgiften i liksom centrum och låter motivet för den vara vägledande. Men sen hitta formerna för hur vi lirkar och lockar fram motivation hos olika människor kring så det jackar in i den här gemensamma uppgiften. Jag tycker det är jäkligt spännande. Och ibland så är det så att vissa går igång på, jag vill köra på här och jag vill prestera och sådär. Och andra säger, jag tycker den här frågan är viktig för mig och jag vill rädda världen eller vad det nu kan vara för någonting. Och andra är med, jag vill bara ha mysigt och trevligt, jag tycker om att vara här och sådär. Och alla de här sakerna kan ju vara motiverande och viktiga för att vi ska komma samman. Och då blir det plötsligt häftigt med samarbete, för då inser man ju att det kan ju vara en grupp som motiverar av helt olika saker. Alltså människorna gör det. Men ändå så riktas kraften in mot det gemensamma motivet för uppgiften. För att det är ändå så att det är det som i slutändan räknas på något sätt. Så det där tycker jag är kul. Och det där är någonting som jag har fascinerats av. Hur får man det att liksom hända? Och det finns många vägar dit. Oftast är det ju så här små enkla saker som man triggar och gör hela tiden. Det är det som är nyckeln till att lyckas.
Just det. Och du har ju inte nöjt dig nu med att motivera och engagera organisationer och företag, utan du har ju kastat in hos politiken också för att motivera dem och samarbeta bättre. Ja. Jag läste nyligen en artikel i en affärstidning som du hade skrivit. Var kom det ifrån? Kände du att nu får de ge sig?
Ja, alltså, och det är ju den andra grejen som kanske inspirerar mig då, det här med skalbarhet. Hur gör man samarbete skalbart? Ja. För det är ganska lätt tycker jag själv egentligen. Alltså jag tycker det är lätt att i en grupp eller team skapa ett bra samarbete. Om man får tillräckligt mycket tid och man samlar sig och man just jobbar med den här meningsskapande processen, då blir man högpresterande ganska snabbt och det blir ett bra samspel. Så. Men det krångliga är sen, okej, hur gör vi det sen då skalbart? Hur bygger man samarbete som verkligen går att skala upp. Mm. Och jag tror, om man ska vara helt ärlig, det är på samhällsnivå och i politiken så är det en jättefråga. För nu när allting är så komplext som det är, vi ska lösa klimatomställningen och vi ska jobba med krisberedskap och vi ska lösa gängkriminalitet och det här.
Oerhört komplexa frågor.
Det är hur svårt som helst. Och det jag hör i alla fall, det är ju att det är mycket frågor kring vad. Vad är vi ska göra? Vi behöver göra det här, vi behöver göra det och sådär. Men sen så det jag också hör, det är att det inte pratas om vad är kittet emellan och hur ser samarbetskedjorna ut? Och vad är det som behöver ske på kommunal och regional och statlig nivå? Och hur ser de forumen ut och samarbetsarenorna? Och vad bygger de för samarbetsvanor och spelregler för det? Och hur gör vi just det skalbart? Och då inser jag så att mycket av det jag jobbar med handlar ju just om att även kunna skala upp de här sakerna på samhällsnivå för våra absolut viktigaste samhällsproblem. Och därför så blev jag triggad just så att jag kände lite grann att lite så här, det är min förbannade plikt som forskare och att jag har jobbat och testat mig fram i det här i 20 års tid. Att så här, ja, men tala om lite vad jag tycker perspektiv som liksom saknas. Vad är de? Och då pratar just om det här med var behöver samarbetet ske? Varför behöver det ske? Och hur ska det faktiskt uppstå sådär?
Man slås ju av ditt engagemang i artikeln, inte minst. Och då tänker jag ju samtidigt då, om jag får vara lite sådär svår, så säger jag, ja, men är det samma logik då? Jag menar, i politiken och företag. Man drivs av helt olika logiker. Man har helt andra syften med sin verksamhet. Vill man komma överens inom politik?
Nej, alltså jag tycker en jättebra fråga. För jag skulle säga att nej, men det kanske är så att den politiska agenda är att inte komma överens, utan man ska polarisera och sådär. Men det som ändå är att ha ett politiskt ansvar och ta ett politiskt ledarskap är att hålla ihop landet, skapa ett tryggt samhälle och att vi faktiskt gör det som förväntas av oss som nation i liksom världen. I synnerhet skulle jag säga kopplat till hållbarhetsfrågan och klimatfrågan och sådär. Och då kan man inte bara ägna sig åt den politiska agendan och slåss mot olika meningsmotståndare och sådär. Utan det finns frågor som faktiskt måste förena mellan politiska partigränser. Och det finns ett ansvar för landet och för oss och för alla att också skapa förutsättningarna att vi kan samarbeta som samhälle och som invånare kring de här svåra frågorna. Så att det kanske är så att deras grundtanke är att det är inte naturligt för politiken att göra så. Men jag anser att det måste ske. För det här är inte en politisk fråga som är partipolitisk, utan det är en politisk fråga utifrån skapa rätt förutsättningar för ett samhälle. Och det måste liksom den politiska ledningen stå för.
Absolut. Sen har vi några goda exempel. Du nämner också civilsamhället och inte minst då facken och arbetsgivarna, som är liksom kanske vad man tycker liksom naturliga motpoler, har ju ändå liksom gått samman i partsmodellen, den svenska arbetsmarknadsmodellen, och tagit jättestort ansvar.
Verkligen.
Och kommer väldigt bra överens och utifrån olika utgångspunkter ändå samsas i lösningar, hitta liksom de bästa möjliga lösningarna för den svenska arbetsmarknaden framåt, där politiken inte, helst inte, ska vara involverad.
Nej.
Så att det går finns ju liksom levande bevis på att det funkar.
Verkligen.
Så att politiken behöver inspireras då av olika modeller, inte minst samarbetsmodeller, men också...
Jag håller med, och det finns jättemycket goda exempel. Och jag tycker även från pandemin finns det massor av bra exempel för hur vi kom samman i liksom den kris som liksom uppstod och gjorde det bästa möjliga av det. Och vi organiserade oss och hittade sätt att jobba smart och gjorde det skalbart. Och det här visar ju på att det faktiskt går också. Det var ju väldigt politiskt styrt i många stycken bra sätt. Sen fanns det saker som inte gjordes fullt så lyckat. Så. Men jag tycker också att vi måste lära oss från de här exemplen. Från arbetsmarknadens parter, från en sån kris som pandemi. Det finns andra områden, och då ska vi också lära oss från det och se, okej, vad kan vi återanvända från det? Och just tänka utifrån skalbarhetsdimensionen. Och sen också fundera på vilka är de viktiga områdena i samhällsutmaningarna vi har just nu, som vi behöver kanske då kraftsamla lite mer kring. Och jag tycker att till syvende och sist handlar det om att få ut mer just av den här kollektiva kraften som vi alla är tillsammans. Tänk om vi kunde kraftsamla exempelvis kring klimatfrågan eller krisberedskapen och sådär. Och att vi som invånare också känner oss inbjudna, inkluderade och också hitta sätt att ja, så här kan jag bidra. Mm. Då skulle vi få ut mycket, mycket mer av alla vi som bor och lever i Sverige.
Absolut. Mycket inspirerande får jag säga. Och vi har mycket att lära och ta till oss just när det gäller förmågan att samarbeta och maximera den kollektiva intelligensen både på nationell nivå men också på de enskilda arbetsplatserna. Jättetacksam för att du tog dig hit och tid idag att prata med oss i podden. Tack så mycket.
Tack så mycket. Det var jättekul att vara här.